Ja, jag ska föra er till ett sammanhang som jag känner Gud manar mig till att stanna inför här en stund. Och vi börjar med ett ord i andra Korinterbrevet 4:13. Då har vi kursen lagt här nu. Andra Korinterbrevet 4:13. Där säger Paulus så här: då vi har samma trons ande som i skriftordet, jag tror, därför talar jag, så tror också vi, och därför talar vi. Kan det bli bra, hörni folk, om vi talar en stund om trons ande? Det kände jag Gud la på mitt hjärta för den här stunden. Vi har samma trons ande, säger Paulus, som i skriftordet, jag tror, och därför talar jag. Håller ni med mig om att den heliga ande har en underbar benägenhet att skapa en trosatmosfär? Och i en trosatmosfär kan det hända fantastiska ting. Det är ju så att en kristen är Abrahams barn. Vad då säger du? Jo, Abraham, han kallas för tronsfader. Och alla som följer på trons väg, oberoende av jude eller hedning, kallas i Bibeln för Abrahams barn och är delaktiga i löftena till Abraham. Så tron, den har en väldigt stor betydelse. Den är A, den är O, alfa och omega. För att koncentrera det riktigt, så låt mig bara säga vad ordet säger: tro på Herren Jesus och du blir frälst. Som en presentation, den enda möjligheten och vägen till Gud. För ingen kommer till Fadern utom genom mig, säger Jesus. Fantastiskt att få lyfta sin blick och se på Jesus. Amen. Halleluja. Då sker det underbara ting. Den heliga ande förmedlar tro. Det är något av en trons ande, kan man säga. Och jag tänkte en liten stund tala till er om vad som kan hända och hur det verkar ske när man läser Bibeln, när denna ande påverkar oss människor. Nu vill jag fråga er: är ni rädda för påverkan? Då är ni på fel plats. För det här är ett påverkansmöte. Ja. Det kom väl och var upprörd på mig en gång efter ett möte och sa: du får inte vara så suggestiv när du predikar, för du påverkar människor. Och jag tänkte, men, och jag svarade också blixtsnabbt: den dagen jag står i en predikstol och inte längre påverkar människor, så har jag inget där att göra. För ordet, anden, påverkar människor. Och det är ju så att hela din omgivning, allt runt omkring dig, av de andemakter och ord som uttalas, har en märklig förmåga att påverka oss människor hela tiden. Ofta i negativt och i negativt syfte. Men när Guds ande verkar, så är det positivt. Och det är ett gott syfte. Så välkommen, trons ande. Och ja, men det här kunde ni förut. Det är fantastiskt att bli påverkad av Guds ande. Halleluja. Kanske någon till och med nästan desperat behov av att bli påverkad av Guds ande innan den här dagen är över. Därför att du bär en djup längtan inom dig. Det kanske skriker inom dig någonstans: Jesus, jag behöver dig. Jag måste få möta dig. Det måste bli en förändring. Då vill vi verkligen tro att kraften här, den här dagen, ska verka också i det här kapellet. Så att befrielse sker och förvandling sker. Och du och jag och människor som behöver det får möta Gud. Amen. Tack Jesus. Om vi nu tänker att vi börjar där. Jag avslutade ju något av mötet igår kväll med att berätta om den där kvinnan i Bibeln som upplevde ett fantastiskt mirakel. Hon som hade lidit mycket hos många läkare. Nu ska jag till och med läsa den texten för dig. Därför att hon blir på något sätt hon blir prototypen av en som blir påverkad till ett gott resultat. Men vi läser storyn, och den är Markus 11. Och så läser vi nu i, vi ska säga, 24 versen. Och en mening in i börjar det så här då. I 24 versen. Mycket folk följde efter och trängde sig in på honom, Jesus. Där var en kvinna som hade haft blödningar i 12 år. Fast hon hade lidit mycket hos många läkare och lagt ut allt hon ägde, hade hon inte fått någon hjälp. Det hade bara blivit sämre med henne. Hon hade hört talas om Jesus, och nu kom hon bakifrån i folkmassan och rörde vid hans mantel. Hon tänkte, om jag så bara rör vid hans kläder blir jag frisk. På en gång upphörde hennes blödningar. Och hon kände i kroppen att hon var botad från sin plåga. När Jesus märkte att det hade gått ut kraft ifrån honom, vände han sig om i folkskaran och frågade, vem rörde vid mina kläder? Hans lärjungar sa till honom, du ser hur folket tränger sig in på dig och du frågar, vem rörde vid mig? Han fortsatte att se sig omkring efter kvinnan som hade gjort detta. Hon visste vad som hade skett med henne och kom förskräckt och darrande och föll ner för honom och talade om hela sanningen för honom. Då sa han till henne, min dotter, din tro har frälst dig. Gå i frid och var frisk och fri från din plåga. Ske så igen i Jesu namn. Då ska vi se här, den här kvinnan, hon är liksom vid vägens ände, kan man säga. Det står ju här också. Hon har lidit mycket hos många läkare. Ja, det är faktiskt ett lidande. Med alla prover och alla läkarbehandlingar. Även om det är tänkt att bli positivt. Eller? Hon har lagt ut allt hon äger. Och inte fått någon hjälp. Det hade bara blivit värre med henne. Här har du situationen. Nu tänker vi efter texten hur Guds närvaron i Jesus Kristus ska förvandla den här situationen för den här kvinnan. Nu kan du och jag tänka oss så här, att vi tänker oss in i den situation där du och jag befinner oss, eller hur? Inte så att ett plagiat i texten och vad som händer här kanske, men just i det speciella som du längtar efter och vill uppleva, eller? Hur börjar det nu då? Jo, det står så här att hon fick höra talas om Jesus. Hon hörde talas om Jesus. Underbart. Nu verkar Guds ande. Hon får nåd till, kan vi säga, att lyssna i tro. För du vet, det skulle kunna gått förbi henne alltsammans om hon inte hade lyssnat och Guds ande hade tagit tag i henne, eller? Men nu lyssnar hon i tro, och hon hör talas om möjligheten med mannen från Nasaret. Jag sa igår kväll, jag vet inte vem som kom med det där budskapet, ja, min fantasi har tagit en blinde Bartimaeus, som jag nämnde då. Ja. Du vet, han som var född blind. Ja. Och så sa han, kära du, vad du ser trött ut. Mår du inte bra? Och så började hon berätta hela sin lidande story. Och jag tänker mig att när han har hört färdigt Bartimaeus, som jag nu tänker det är då, så då ler han gott och så sa han, du, får du bara komma nära mannen från Nazaret så kan allt förändras. Och så berättade han förmodligen om sin egen upplevelse. Jag som var född blind kan se, för jag mötte mannen Jesus från Nazaret. Kan du se vad som händer någonting? Det planteras någonting. T-R-O, tro, det är som ett senapskorn som faller ner i god jord. Och, halleluja. Amen. Var det där det kanske började? Och det är väl därför som också förkunnelsen har så stor betydelse. Eller ditt personliga vittnesbörd till din omgivning har så stor betydelse. Därför att det föder någonting när människor är öppna och lyssnar i tro. Det finns ett skönt uttryck i Apostlagärningarna. Vi behöver inte läsa det, men det finns i 16 kapitlet. Ja, varför skulle vi inte läsa det då? Det är bibelstudium. Så då läser vi det. Det är Paulus och Silas som har kommit till Filippi, heter det. Så läser vi, jag är nu i mitten av 12 versen. I den staden stannade vi några dagar. På sabbaten tog vi vägen ut genom stadsporten och så gick vi längs en flod där vi antog att det fanns ett böneställe. Vi satte oss ner och började tala till de kvinnor som hade kommit dit. En av dem som lyssnade. Hallå? Jag gillar det här. En av dem som lyssnade. Är det någon här som heter Lydia av damerna? Har vi ingen Lydia här? Jo, men andligt sett hoppas vi har många här. Lydior. Blir det Lydior då i flertal? En Lydia, flera Lydior. Nej, det där var inte bra. Hon lyssnade. Ja. Hon handlade med purpurtyger och så vidare. Hon hörde till dem som fruktade Herren. Hör nu. Och Herren öppnade hennes hjärta. Så hon tog till sig det som Paulus predikade. Sen blev hennes hem ett centrum för väckelsen. För hon sa till bröderna, om ni tycker att jag är rättfärdig och gudfruktig nog, så kan ni börja bo hemma hos mig. Jag har gott om husrum. Fantastiskt, eller hur? Halleluja. Hon lyssnade in. Herren öppnade hennes hjärta. Trons ande förändrade situationen. Är det därför Paulus säger Galaterbrevet 3 följande ord? Galaterbrevet 3, och jag läser från första versen. I det här brevet där Paulus speciellt vid flera tillfällen, det verkar vara temat, han tar upp det, återvänd inte till lagväsendet och det gamla förbundet. Det är avslutat, ville Paulus säga, lev i det nya. Mitt i detta så står det så här: ni dåraktiga galater, vem har förhäxat er? Ni som hade fått Jesus Kristus framställd för era ögon som korsfäst. Endast det vill jag veta. Tog ni emot anden genom att hålla lagen? Eller genom att, vadå, lyssna i tro? Ett påstående i frågeform. Ja. Är ni så dåraktiga, ni som börjar i anden, ska ni nu sluta i köttet? Har ni lidit så mycket förgäves? Jag är helt förgäves. Han som ger er anden och gör underverk bland er, gör han det för att ni håller lagen eller för att ni lyssnar i tro, liksom Abraham? Han trodde Gud och det räknades honom till rättfärdighet. Därför ska ni veta att det som håller sig till tron, det är Abrahams barn. Och då skriften förutsåg att Gud skulle förklara hedningarna rättfärdiga av tro, förkunnade det den i förväg detta glada budskap för Abraham: i dig ska alla folk bli välsignade. Alltså blir de som tror välsignade tillsammans med Abraham som trodde. Jag gillar det här ordet. Vad sägs om detta? Ni fick Kristus framställd för era ögon som korsfäst. Det var någon som talade ut budskapet. Amen. Var det Paulus på hans första missions- eller andra missionsresa som kommer till Galatien och predikar den korsfäste men uppståndne Jesus? Halleluja. Och människor lyssnar in det, och i den upplevelsen så blir de också döpta i den helige ande. Halleluja. Kära ni, det skulle väl vara förunderligt härligt om himlen rämnar över oss här och tungor av eld kom över oss lite till mans, eller? Och vi börjar prisa Gud i tungor överallt här. Kanske för någon en stark förnyelse i den helige ande. Jo, men det är fullt möjligt. Därför att de manifestationerna följer trosförkunnelse. Förkunnelsen skapar tro i människors hjärtan, och så blir vi mottagare. Lyssnar i tro. Ja, men det var kvinnan. Så började för henne. Nu går vi tillbaka till henne i Markus 5. Det intressanta här nu, som jag faktiskt måste få ta i sammanhang, det är det. Det står, hon tänkte vid sig själv. Alltså, inom henne så verkar denna trons ande. Hon har lyssnat in, och så börjar någonting ta form i hennes tanke, i hennes sinne, i hennes inre människa. Eller hur? Tar det form? Ja. Och jag får ju erkänna, den där tanken hon har, den är egentligen så naiv, så hon gjorde klokt att inte berätta för andra vad hon tänkte. Ja, men hon som har prövat, medicinaren, den professor, den har behandlat henne. Man har testat de senaste rönen på henne. Hon har varit på undersökning där, och så har hon genomgått det. Specialisterna hela vägen. Och nu du kvinna, så tänker du att om du ska gå fram där och röra vid kläderna på den där timmermannens son från Nazaret, då ska du bli frisk när professor den och den har behandlat dig. Kan du förstå vad som hade hänt om hon hade börjat berätta vad hon tänkte göra? Det var bra att hon var tyst vid det tillfället. Sen kan man tala i tro, men där var det bäst att vara tyst. För de hade tagit ner henne blixtsnabbt, vet du. Och sagt, du är så dum du. Du är så dåraktigt dum du. Ibland skär det sig mellan vetenskap och tro. Inte alltid, men ofta. Men den här kvinnan, hon tänkte vid sig själv. Jag ska söka mig fram. Halleluja. Förunderligt. Du, Paulus han talar i Romarbrevet 12. Då får ni följa mig dit. Jag försöker hålla just så där lagom tempo så att jag själv hinner med, höll jag på att säga. Och ni hinner med. Så här står det i Romarbrevet 12, och det är mycket starka verser. Så förmanar jag nu er bröder, systrar, vid Guds barmhärtighet att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud, er andliga tempeltjänst, gudstjänst. Och anpassa er inte efter den här världen, utan hör, låt er förvandlas genom sinnets förnyelse, så ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och som behagar honom. Ser du, Paulus lyfter fram två saker så viktiga som säger till oss, lev i sinnets förnyelse, tankelivets förnyelse, för annars kommer du att likbildas med världen. Men om du förnyas i ditt sinne, i din tanke, då kan du uppfatta och förstå vad Gud vill. Du kommer förstå Guds vilja. Vi lämnar det för att inte fördjupa oss där för mycket, och så går vi till Filipperbrevet 4. Paulus brev till Filipperna 4. Och jag läser från fjärde versen. Gläd er alltid i Herren. Än en gång vill jag säga, gläd er. Låt alla människor se hur vänliga ni är. Herren är nära. Gör er inga bekymmer för något, utan låt Gud i allt få veta era önskningar genom åkallan och bön med tacksägelse. Och så kommer en helt underbar vers. Då ska Guds frid, som övergår allt förstånd, bevara era hjärtan och era tankar i vad då? I Kristus Jesus. Kära troende, kära icke-troende, det här är en hemlighet i den här tiden. När oron och ångesten och omgivningen har ett starkt budskap som vill skapa ångest i oss. Det är därför ordet säger, Hebreerbrevet säger, se på Jesus Kristus. Vi står upp i Hebreerbrevet 12. Hebreerbrevet 12. Återigen ett av de här texterna i Bibeln. Jag läser från första versen i Hebreerbrevet 12. När vi alltså har en så stor sky av vittnen omkring oss, låt oss då lägga bort allt som tynger, och särskilt synden som snärjer oss så hårt, och löpa uthålligt i det lopp som vi har framför oss. Och låt oss ha blicken fäst vid Jesus, trons upphovsman och fullkomnare, som istället för den glädje som låg framför honom utstod korsets lidande utan att bry sig om skammen, och som nu sitter på högra sidan om Guds tron. Tänk på honom som måste uthärda sådan fiendskap från syndare. Hör nu, annars tröttnar du och du tappar modet. Men här har du den där medicinen som hjälper mot uttröttning och modlöshet. Såg du det? Halleluja. Genom att lyfta blicken igen och igen och låta din tanke bli koncentrerad på Jesus. Nu skulle jag kunna vara väldigt praktiskt här och säga, det är ju fantastiskt att du har fått Guds eget levande ord att mätta din själ med. Det är rena vitaminsprutorna för andlig trötthet. Och jag ska berätta för dig, om inte du har tänkt på det eller tappat konceptet på det hela. Den dagen du slutar upp med att memorera i Guds ord och äta märgstarka rätter, så kommer du snart att bli alldeles utmärglad andligt sett. Och den församling som tappar konceptet och inte kommer att ha bibelundervisningen, den kommer snart att vara utmattad. Och modet kommer att sjunka. Och segerkraften kommer att vara långt borta. Eller? Eller, ärligt talat, jag måste ju säga att min hustru, hon är helt fantastisk. Vilka tankar hon hade med den här, med det här osynliga nätet, du vet. Möjligheten att vi får komma igen och igen till den levande Gud och bedja. Ja. När du läser om den första församlingen, så står de där, vet du, som hade varit med på pingstdagen och tagit emot Jesus när de hörde förkunnelsen, låtit döpa sig, precis som det står i apostelgärningarna. Så står det, de höll fast vid apostlarnas undervisning, vid brödsbrytelsen, gemenskapen och bönerna. Och jag hörde en predikant, han var Spanien missionär Helge Berntsson, om någon minns den mannen. Han sa det en gång, det är precis som ett bord med fyra ben, sa han. Ja. Du vet, ett bord som har två ben, det går inte alls. Och tre ben, det blir ganska vingligt det också. Men har du fyra ben, då blir det genast stabil. Ja, det var Helge Berntsson det. Han var ju fyndig på sitt sätt. Men man hade lärt sig den första församlingen, det här är styrka. Det här är kraft för oss. Ja, att umgås med varandra, ha ordet och bönen och brödsbrytelsen och gemenskapen. Halleluja. Med andra ord, fäst dina ögon på Jesus. Både i det privata och gemenskapen, igen och igen och igen. så tappar du inte modet och du tröttnar inte. Motsatt, det flyter kraft till dig och förnyelse, och ditt sinne och din tanke förnyas igen och igen. Ja, jag ska tillbaka till den där kvinnan i Markus 5 så småningom. Men nu gör jag en liten utvikning som ändå är livsviktig i sammanhanget. Och då vill jag säga så här. I Korintherbrevet där vi började läsa, där säger Paulus så här. Vi har samma tronsande, och därför att vi har tronsande så talar vi. Och då frågar jag, vad är det för ett budskap en människa som har tronsande talar? Ja, men det var väl nästan enkelt, eller hur? Den som har tronsande talar tro. Amen. Så här skriver Jakob. Och då får vi gå till Jakobs brev för att hitta honom. Jakobs har ett väldigt bra ord när det gäller detta med talet, som berättar om mycket visdom. Tredje kapitlet, och vi läser från första versen. Mina bröder, systrar, inte många bör bli lärare. Ni vet ju att vi ska få en strängare dom. Vi begår alla många fel. Om någon inte felar i sitt tal är han en fullkomlig man som också kan tygla hela sin kropp. När vi lägger betsel i munnen på en häst för att han ska lyda oss, styr vi också hela hans kropp. Det var första bilden han tar. Ja. Det skulle ju vara frestande att veta hur många som har selat en häst någon gång och lagt betsel i munnen på en häst. Där kom ett, två, tre stycken, fyra stycken, fem stycken. Jag har också gjort det. Oj, min farbror han hade häst. Och det hände, förstår du. Och jag var inte mer än 11-12 år att jag fick order av min far att låna farbrors hästen och så ska du köra välten. Ja. Eller harven. Eller något liknande. Och den där stora pollen, vet du. Oj. Och jag lilla pojken, vet du. Vilken snäll häst det var. När jag kommer, ibland kom jag tidigt på morgon, kom jag ner i farbrors stallet där. Och där stod han och han gnägga och hälsade på mig, hästen. Och förstår väl att nu händer det någonting här. Och morgonpigg var han också tydligen. Och så ska jag sela på den där stora hästen, förstår du. Jag hade jämnt så och räckas upp till, vet du. Och det var lite knepigt, jag skulle ha betsel i munnen på honom. Då var jag lite rädd. Han hade sina ryck och han visade sina tänder och han lite i all vänlighet. Men jag fick dit betsel, vet du, och tömmarna på plats, och så ledde jag utan och sen gick det undan med fart. Ja. Så nu vet jag vad det vill säga. Men det är egentligen en fantastisk bild, är det inte? Jakob vill säga, du styr hästen, du rycker lite i tömmen så. Ja. Eller så. Och hästen, han lyder dig. Och så säger han, så du har en tunga också. Och det du säger, det kommer att påverka. Inrikta styrningen, så säger jag. Han tar samma bild lite senare här. Då säger han så här, se också på fartygen som är så stora och drivs av hårda vindar. Ändå styrs de dit rorsmannen vill med ett mycket litet ro. Där så är också tungan en liten läm, men kan skryta över stora ting. Då tänker vi ett fartyg, kanske inte de här supermoderna Viking Line-färjorna över till Finland eller tankbåtarna som styrs på ett mera, vad ska vi säga, med datorer och så vidare. Utan det gamla sättet att styra en båt med ett roder. Eller? Ja, det lilla rodret och hela den stora båten, den ändrar riktning när du snor lite på det där lilla rodret. Vad vill Jakob säga? Tungan har en oerhörd makt i sig. Och jag tänker så här, Många av den här världens stora starka män, som det hette i sången, många stora starka män, ja, förstod det. Det berättas om en herre som heter Hitler, att han kunde stå inför en spegel och prata och öva in gester och talet, för han visste det. Men när jag står inför skarorna så är mitt tal, det påverkas. Och det gjorde det. Han fick skaror med sig destruktivt, därför att han behärskade talekonsten. Och du ska veta att de flesta av våra vanliga politiker, de har gått i skola på det här, att lära sig tala och tala på ett sånt sätt så att det påverkar människor. Och nu tror jag ju att den heliga ande också är väldigt skicklig på sånt här, så han kan till och med få predikanter att bli riktigt duktiga talare. Var helt säker på det. Kort sagt, talet, det har makt i sig att påverka människor. Och nu tänker jag, om nu Gud har gett den möjligheten för dig och mig som trosmänniskor, för det är ju det rör sig om. Och när vi säger trosmänniskor så menar jag inte någon superhjälte, utan jag menar vanliga sådana som du och jag som tror på Jesus. Men vi har fått någonting oerhört mäktigt. Vittnesbördet, ordet om Jesus. Halleluja. För att påverka omständigheter runt omkring oss. Då tänker jag så här. Om människor förstod det, att det man säger påverkar inte bara andra människor, utan det påverkar mig själv i första hand, då skulle många, många bli mera varsamma och lägga större vikt på vad man säger och hur man säger det och när man säger saker och ting. Men nu kommer jag inte att penetrera det ämnet, vad psykologer och expertis säger på det området. Men alla är överens om det människan uttalar, det påverkar henne själv i första hand. Och jag är lite rädd för det här nu, men jag läste det och jag säger det ändå här med en viss försiktighet. I den undersökning som jag råkar läsa, där menar man att en person som går omkring och säger, ja, jag kommer nog att dö i cancer, jag också, har stora möjligheter att på sikt få cancer. Jag reserverar mig fullständigt mot slutledningen av det. Men jag vet att Guds ord säger att det som vi människor talar ut påverkar oss. Ja, men nu känner jag mig plötsligt glad. Varför det? Jo, därför jag har den stora förmånen att nu och då, ganska ofta, stå i en predikstol och tala det bästa budskapet som undrar på att jag ser så ung och fräsch ut. Halleluja. Ja, nu är det lite själv skoj här och ironi det hela. Men visst är det fantastiskt att tänka det, att om jag talar ut min tro på Herren Jesus så mår jag bra. Det står jag för. Amen. Halleluja. Så käre Herre Jesus, ge oss av trons mäktiga ande så vi kan påverka vår omgivning och må gott själv. Ja, men det där var väl bra. Jag vet inte var det kom ifrån, men det kom snabbt och det kom nu. Halleluja. Tack käre gode frälsare. Utan att vi söker upp bibelstället, kommer ni ihåg två gestalter i Gamla testamentet tid som heter Josua och Kaleb. Jag höll på att säga Kabel, men det är Kaleb. Josua och Kaleb. Ni minns honom? Minns de båda? Så här var ju berättelsen. Israel, de har ett mål. Folket ska in i Kanaan. Gud har lovat landet. Och Gud är trofast. Landet väntar. Är ni med nu? Du, den generationen som fick alla de löftena. Och dessutom var med när påskalammet slaktades i Egypten. Och så kunde säga, Gud står för vad han har lovat. Han har lovat oss ett land. De kommer inte in. 40 år i ökenvandring tills generationen dog ut. Och då kanske någon säger, ja, men Gud är ju trofast, han har ju lovat landet. De måste väl komma in. Och varför kom de inte in, det står i Hebreerbrevet. På grund av otro. Ja. Och då finns det en berättelse där som blir liksom avgörande för hela folket. Mose har sänt 12 spejare in i landet, Kanaan. 12 spejare, en för varje av Israels stammar. Alla 12 går ungefär på samma platser. De ser samma miljöer, samma folk, samma landskap. Ser samma sak. När de kommer tillbaka, då har de bland annat varit i en dal som hade väldigt fina druvor, står det. Så de döpte den till Druvdalen. Och så kommer de, när de återvänder till Mose, med en druvklas av gigantiska mått. 2 män bär på en stång mellan sina axlar den där druvklasen. Är du med? Och så kommer de och så börjar de berätta. Landet flyter av mjölk och honung. Titta bara vilken rikedom vi har här i form av druvor. Det är ett fantastiskt land. Alla 12 har sett samma sak, har samma budskap. Men nu händer någonting. 10 av spejarna, de börjar tala. Just det. De börjar tala om svårigheterna. Vi såg Anaks barn, säger de. Det var ett jättesläkte. Ja. Och de såg på oss och de tyckte vi var som gräshoppor. Och vi kände oss som gräshoppor. Ja. Det var befästa städer. De hade till och med stridsvagnar där inne av järn. Taggigt järn på de där vagnarnas hjul. Ja. Och när de talar på det här sättet så grips alla självklart av fruktan. Fruktan tar folket. Så istället för att ta in landet så, nej, vi kan inte, vi orkar inte, vi är för svaga. Josua och Kaleb, Herren han sa det, i Kaleb är en annan ande. Så var det också med Josua, en annan ande, inte en främmande ande, inte en ond ande eller någonting negativt överhuvudtaget, men Guds egen ande. Och vad sa då Kaleb och vad sa Josua? Jo, de sa så här, det står i min bibel. De sa, men Herren är med oss. Vi tar landet. Det blir en munsbit för oss, för Herren är med oss. Otrostalet var så en majoritet. Så det slutar med en hel generation som dör i öknarna istället för att ta in landet. Tänk på det. Det är bara trons folk som har löfte om landet. Och det är bara trons folk som tar in landet. Det är bara trons folk som tar in Guds löften. Inte några andra. Av den generationen var det Josua och Kaleb som kom in i landet. För de talade trospråk. Jag vill bli som Josua och Kaleb. Och nu tittar jag ut över skan. Jag ska sätta glasögonen på så ska jag bedöma er ålder här. Medelåldern här, den är ungefär, jag är rädd för att den är 70. Ja, ungefär. Ja, nu är de inne i landet, Josua och Kaleb. Och successivt så tar de in landet och fördriver landets inbyggare. Men det fanns en höjd där som var besvärlig. Det var Hebronhöjden. Där bodde också av det där jättesläktet Anaks barn. Ja. Mm. Och det fanns liksom ingen möjlighet att ta den där höjden. Då står det i min bibel. Josua får besök av sin gamla vapenbroder Kaleb. Och så här ungefär gick samtalet. Jaha, säger jag. Hör du, vad säger man när man är gamla kompisar och möts igen? Vad kul att se dig. Ja, kommer du ihåg tiderna som har varit? Ja. Inte vet jag hur samtalet gick, men plötsligt är de inne på Hebronhöjden och jag ser Josua överbefälaren. Han är bekymrad. Ja, jag vet med ingen råd. Alltså. Vi blir tillbakaslagna varje gång vi försöker. Den verkar oentaglig. Och så säger Kaleb, låt mig få ta höjden. Och så motiverar han det. I mig bor samma ande som när vi var unga. Amen. Halleluja. Och Josua, han säger, okej, tar du höjden. Och vad Kaleb säger till sina unga krigare, det vet inte jag. Men de anfaller på, och höjden faller. Därför att samma ande är i Kaleb fortfarande. Fast han är långt upp i åren. Över 80 år. Kan du förstå det? Halleluja. Vad kan inte trons ande göra i människors liv och genom människor? Halleluja. Tack gode Gud. Idag ska vi nog be om, förstår ni, att vi ska förvandlas så att vårt tal kan få den där sältan. Det står ju det faktiskt att det ska vara salt i det vi talar. Och då tänker jag inte på vanligt salt, utan jag tror det är det där andens förunderliga något som, halleluja, ger smak åt anrättningen och skapar törst i människors hjärtan. Ja, man kan lägga mycket in i det. Men vi kan be om att Herren rör vid våra tungor och trons ande får besjäla oss. Är det någon som längtar efter det? För Guds folk ska gå vidare i Jesu namn. Halleluja. Nu ska jag tillbaka till kvinnan och sen ska jag säga amen. För vi ska ha fika här mellan mötena, och det är ju väldigt viktigt, förstår ni. Om vi ska orka med kvällsmötet, det är helt klart. Vi går tillbaka till kvinnan. Hur var det nu? Hon hade hört budskapet, vittnesbördet om Jesus. Tanken fanns i hennes inre. Nu kommer nästa steg. Den fortplantar sig vidare i en handling. Hon söker sig till Jesus, kort sagt. Han är där i folkhopen, och det är mycket folk och det är trångt, men halleluja, hon är driven av någonting som, det föddes som ett litet senapskorn där inne, men det hade liv i sig, så nu är hon ända framme strax vid Jesus. Kan du se det? I det ögonblicket hon räcker ut den där darrande handen, för hon är ju sjuk och hon är trött och hon är utmärglad. Samma ögonblick hon räcker ut handen och så rör hon vid mantelfliken. Halleluja. Så strömmar kraften. Kraften strömmar. Det är en troshandling. Och hon tänker smyga sig därifrån. Men Jesus, han vänder sig om och så frågar han till lärjungarnas häpnad. Vem rörde vid mig? Och lärjungarna, ja men folk, hur mycket som helst, de trängs här runt omkring. Hur kan du fråga något sånt? Jo, sa Jesus. Och då är det en översättning som har det med. Han sa det, någon gjorde anspråk på min kraft. Halleluja. Och kvinnan kommer fram och Jesus välsignar henne. Din tro frälste dig. Gå i frid. Du är helad från din plåga. Hon fick nåd och handla i tro. Halleluja. Och då är vi kallade till att följa Abraham som Abrahams barn. Läs Guds barn om du vill, men vi är det i den mån och därför att tron har fötts i våra hjärtan. Halleluja. Och därmed ska jag säga amen, nu ska vi be. Och vi ska tacka Gud för trons ande. Kära församling i Älgarås, må trons ande falla över er på ett mäktigt sätt för dagarna som kommer. Jag profeterar inte, men jag har en önskan i mitt hjärta. Och jag talar ut den. Må trons ande besjäla er. Halleluja. Amen. Så ni ber. Och det ska vi ändå ta med. Vi ber i tro. För tronsbön hjälper ju, hörde vi här redan. Halleluja. Tronsbön hjälper. Har du hört vad fint? Tronsbön hjälper sjuka. Tronsbön, när den praktiseras, den förändrar förhållanden. Tror ni det? Ja. Tror ni att tronsbön kan förändra förhållanden, så säg amen. Tack ska ni ha. Nu går vi bön till Herren Jesus. Får jag fråga någon vad klockan är? Jag ser att det är en klocka där borta också. Den är just så mycket att vi snart kan säga amen här på riktigt. Den är 5:30, 25 i. Ja. Mötet börjar 7. Eller? Ja, ja. Oroa inte, kära vänner. Ni hinner dricka kaffe. Ni hinner köpa böcker också. Ni hinner köpa det nya förbundet i Jesu blod eller ögonblick av nåd. Ni hinner prata med varandra. Ni hinner tala ut trons språk till varandra. Kanske uppmuntra någon. Vet ni en sak? Jag är riktigt uppriktigt sagt ledsen över en sak med Henry Holmberg. Han har varit så fruktansvärt sparsam i alla tider med att ge uppmuntran till andra människor. Så han är väldigt ledsen för det. För det märkliga är ju, när du och jag har den nåden att ge uppmuntran till andra, så får vi uppmuntran tillbaka. Eller? Halleluja. Och det är områden där som Gud kan hjälpa oss och förändra oss när vi är berörda av Guds ande. Ska vi be tillsammans nu och tacka Herren. Far, jag lovar dig.